Jag tänkte få börja denna förmiddag med samma text som Anna-Maj hade igår kväll. Lukas 10 kapitel, verserna 17-20. Lukas 10, verserna 17-20. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upp i himlen. Ja, nu har de varit ute 36 team och nu kommer de glada tillbaka. Och Jesus är ju ibland en glädjeförstörare, det har ni väl märkt. Han plockar ner de 72. Han dämpar deras glädje. Därför att all glädje hör inte samman med det glada budskapets glädje. Vi brukar säga så här att när det blir väckelser, då blir det tomt i fängelserna och det blir tomt på krogarna. Och det ligger kanske något i det, det gör det säkert. Vart har folket vägen då? Ja, de hamnar i kyrkan. Ja, det gör de. Men det blir fullt på ett ställe till, nämligen på mentalsjukhusen. Och det ska vi inte förneka. Utan vi ska istället försöka förstå vad det är som händer. I bakvattnet av många väckelser har det frodats många sorters depressioner och psykoser. Och jag tror att det här mycket har att göra med att vi inte alls är lika noga som Jesus med att skilja på olika sorters glädje. All glädje är välkommen. Också den som Jesus dämpar ner. Jag sa igår så här att något av det onda i människonaturen är att människan älskar allt det Gud står för, men har en osläcklig önskan att förvärva det för egen del, så att Gud på något sätt blir onödig. Och den frestelsen blir ju ofta övermäktig när det blir väckelse. När Guds kraft verkligen flödar rikligt och på allvar, då förefaller ju detta drömda mål som det låg inom räckhåll. Om det någon gång som vi kristna säger på hästar vilja vi jaga fram, på snabba springare vilja vi rida och stad, så är det ju när det blir väckelse. Och hästarna står där. Det verkar liksom bara vara att klättra upp och sätta sig i sadeln och trava iväg. De 72, när de kommer tillbaka, de är entusiastiska. Och vi måste bekanta oss lite mer med den sortens glädje. Vad leder den till? Vad har den för rötter? Hur uppkommer den? Och på vad sätt är den korrelerad till att människor går sönder i väckelsesammanhang, i den mån de gör det? I förrgår kväll försökte jag teckna lite grann av det här inledningsvis. Jag repeterar lite grann därför att somliga av er var inte här. Och bandet vi spelade in blev inte bra. Och det kanske inte skadar att repetera. Jag sa så här att entusiasmen är den glädje vi känner när vi tror att vi inte bara kan ändra livets yttre gestalt utan också dess inre villkor. Till livets yttre gestalt kan vi ändra. Vi kan välja om vi ska sitta i någon djungel med ett höftskynke och dunka på en trumma eller om vi ska bosätta oss i Chicago eller i bortre Sibirien eller ja. Eller om vi ska åka till Indien och sitta vid någon gurus fötter. Den yttre gestalten av livet kan vi ändra. Och ändra ganska radikalt. Ju större ekonomiska resurser vi har. Och ju större tekniska resurser i form av resande och alltihopa detta. Desto större möjligheter har vi också att ändra livets yttre gestalt. Men de inre villkoren kan vi inte ändra. Och de inre villkoren läste vi om i Romarbrevet 8. Och låt oss göra det igen. Sjuttonde versen. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Hela skapelsen suckar. Det finns en smärta i hela skapelsen. Också vi som har fått anden som en första gåva, också vi är delaktiga i den smärtan. Och vi är till och med mer delaktiga, inte mindre. Helandet finns i den heliga ande. Trösten finns i den heliga ande. Men i den heliga ande finns också identifikationen med alla som lider. Och det gör att rör vi oss åt något håll i denna tiden när den heliga ande kommer över oss så är det snarare till ett större mått av smärta än ett mindre. Trots att anden ger oss hjälp. Och trots att vi får mycket hjälp att ge åt varandra inom ramen för Kristi kropp. Det här villkoret för livet kan vi inte ändra. Hur vi än ändrar livets yttre gestalt så kan vi på sin höjd bara byta en form av smärta mot en annan. Vi kan inte dra oss ur smärtan. Det är i hoppet vi är räddade, skriver Paulus. Alltså i vissheten om det som skall komma. Det som ännu inte är här. Och i det hoppet väntar vi uthålligt. Men det händer att vi suckar och våndas. Precis som hela skapet. Jesus uttrycker ju samma sak i det vi kallar vetekornets lag. Johannes evangelium 12 och 24. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Det finns två sätt att leva, säger Jesus. Och vi undrar omedelbart vilket av dessa sätt är nu smärtfritt, för det är det viktigaste. Och vi granskar de båda alternativen och finner de ju runt bägge två. Och det som sig bör, hela skapelsen suckar och våndas. Man kan bevara sitt liv. Och man kan göra det till en tid med framgång. Man kan satsa på sig själv, unna sig själv, som det brukar heta i reklamen. När unnade du dig en resa till Mauritius sist? Och till en tid kan det kännas väldigt behagligt. Men i längden blir man ett ensamt korn om man satsar på sig själv. Och det är inte så hemskt svårt att förstå. Visst blir egotripparen ensam med tiden. Det är oundvikligt. Och att det i vår kultur har prånglats ut många funderingar om att man kan vara egotrippande ihop med andra egotrippare, där alla får ut sin lilla egotripp av varandra trots att man alla är egotrippare. Jag tänker på såna här filosofier som gruppsex och sådant, som ju alltså är någon sorts ensamhetssexualitet i grupp. Det är ju bara bedrägeri. Och det har ju idag många av den så kallade frigjorda sexualitetens företrädare upptäckt. Den som satsar på sig själv blir ett ensamt korn, och han förlorar sitt liv. Jaha, vad är alternativ två då? Jo, det är att falla i jorden och dö. Det låter inte heller så uppmuntrande. Och smärtfritt är det inte, men det är meningsfullt. Det är för att ensamheten är den stora meningslösheten. Och det ser man kanske tydligast av allt när man följer en döende människas sista dagar eller sista tid. Ty när man ligger på sitt yttersta så tänker man inte att jag fick i alla fall igenom i kommunfullmäktige att vi skulle ha en rondell mellan Kungsgatan och Storgatan. Utan det är då man tänker, jag träffade aldrig mina barn. Det finns ett smärtsamt alternativ som är meningslöst och ett smärtsamt alternativ som är meningsfullt. Det är vad vi har att välja på. Men människan när ju en outsläcklig dröm att hitta det meningsfulla och smärtfria alternativet. Och det är ju i jakten på det som vi ödelägger oss själva och varandra. Inte minst den religiösa entusiasmen uppfattar jag i långa stycken som den glädje som flammar upp i en människa när man får för sig att tron på Gud ska så att säga vara hemligheten. Den faktor som ska göra att du nu hittar den tredje sidan på grammofonskivan. Entusiasmen i den meningen betyder ju då alltså att vi också drabbas av tanken att vi kan bli som Gud här och nu. Kanske inte med nödvändighet gudar eller Gud, vare sig som är stort eller litet g, men som Gud. Att hans villkor här och nu skulle vara åtkomliga för oss. Och faktum är ju att när man studerar villfarelsernas historia, som ju är en extra dyster läsning inom kyrkohistorien, och studerar, finns det några gemensamma nämnare för olika sorters villfarelser, så handlar de i princip om att man börjar förkunna att det som vi är lovade för nästa liv är åtkomligt här och nu. Jesus dämpar entusiasmen. Han varnar för den. Gläd er inte över att era namn... Nej, gläd er inte över att andarna är er underdåniga. Ja, just det. Men jag ångrade mig och är förlåten. Gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Därför att den erfarenhet som lärjungarna hade gjort, den är stark nog att göra var och en av oss helt från vettet om vi skulle få göra den. Jag har inte sett någon som kunnat hålla balansen i de sammanhangen. Allra minst när jag sett mig själv i spegeln. Utan man grips av en vild tanke om att ja visst, lyder demonerna, då ska vi flytta på dem i alla sammanhang. På dem bara. Och det är ju demonernas chans. Vi har ju alltid den föreställningen att när det blir väckelse så stretar och jagar djävulen och alla hans andemakter för att så mycket som möjligt kyla ner väckelsen. Svalka av oss. Tvärtom, de uppmuntrar. Fortare, säger de. Fortare! Bra! Det kan bli ännu lite bättre. Kör på! Gasa! Den som försöker kyla ner oss, det är Gud. Det är Jesus som dämpar glädjen hos de 72. Och i allt det här så finns ju i deras glädje, så finns ju nu den här glädjen som hör ihop med kunskapens träd. Detta, jag vill veta hur man gör. Respektive, nu vet vi hur man gör. Den aha-effekt som med tiden gör Gud antingen liten eller till och med obehövlig, sätter honom på undantag. Markus 9 kapitel, där ska vi träffa lärjungarna som vet hur man gör. Jesus har varit med tre lärjungar uppe på förklaringsberget. Och så står det så här i 14 versen. När de kom tillbaka till lärjungarna, alltså till de andra nio, fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade den i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Åh, vilken hjärtesuck. Hur länge måste jag stå ut med er? Det är inte ofta som Jesus lättar på sitt innersta och utgjuter den så tydligt. Det är inte så ofta han låter oss ana vilken smärta han levde i. Dag för dag. Man kan undra, vem är det han suckar över? Är det pojken? Knappast. Pappan? Nej. De skriftlärde möjligen. Lärjungarna antagligen. För de visste ju hur man gjorde. Åh, vi ska bara driva ut här. Vi tar auktoritet. Vi kör på. Och så kommer hela den underliga och förvirrande situationen när det inte funkade. Och alla råkar i luven på varandra och alla ska diskutera med varandra och slita hårtestarna av varandra. Och så kommer Jesus: hur länge ska jag stå ut med er? Och det har han antagligen sagt många gånger sedan dess i kyrkohistorien. När vi blivit allt för säkra i korken, när vi visste hur man gör. Lukas har fäst sig lite grann vid det här att Jesus dämpar entusiasmen. 14 kapitlet hos Lukas, 25 versen. Lukas 14 och 25. Stora skaror gick tillsammans med honom och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att det som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: den där, han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med 10 000 man kan möta den som rycker an med 20 000. Kan han inte det, skickar han sändebud för att be om fred medan den andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra att ha, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselstacken, man slänger bort det. Hör, du som har öron att höra med. Helt säkert var det inte riktigt så många som följde honom efter denna predikan. Det kan man utgå ifrån. Han avskräckte ju folk för att följa med. Vilka var det då som gick hem? Jo, det var ju entusiasterna, helt säkert. Det var att Jesus varnar dem för det lättsinne som ligger i att man tror att, ja visst, här har vi lösningen på alla problem. Nu vet vi hur man gör. Det här kommer att bli en slät och fin och underbar motorväg att färdas fram på. I behaglig limousinservice. Och Jesus varnar dem och säger att det är inte det är fråga om. Utan det är snarast detta att man måste tänka igenom vad man ger sig in på. Nåden är gratis och ändå kostar den allt, till och med livet om det vill sig. Vi kan ju också läsa när Jesus rider in i Jerusalem. Det är ju en underlig blandning i 19 kapitlet hos Lukas. En underlig blandning av glädje och sorg. 28 versen. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfag och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den, varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om det är tiger kommer stenarna att ropa. När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa, om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men nu är det för dolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt omkring dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Men det var väl det de förstod. De sjöng ju av hjärtans lust här. Ja, Jesus vet ju att det kommer att låta annorlunda om bara några dagar. Men Jesus uppfyller ju här Zakarias profetia. Se, din konung kommer till dig. Fattig och segerrik, ridande på en åsna, på en åsninnas fol. Och nu tänkte man, nu tar han romarna. Nu äntligen blir det lite fart på det hela. Inte bara att bota sjukdomar i Galileen, utan nu kommer det vi har väntat på. Och den tanken utlöser ju naturligtvis en våldsam entusiasm. Men det behövs ju bara att några dagar senare säger Jesus om detta med att betala skatt. Ge Gud vad Gud tillhör och kejsaren vad kejsaren tillhör. Va? Ska vi betala skatt till kejsaren? Det kan ju inte vara Messias. Saken är klar. Han göder inte vår entusiasm. Det är ju inte säkert att alla de som la mantlarna på vägen också står och ropar korsfäst, korsfäst. Vi vet ju ingenting om det. Men det ligger inget orimligt i tanken. Ty entusiasmen kan så oerhört lätt förbytas i sin motsats. Johannes kapitel 2. Tjugotredje versen. Medan han var i Jerusalem under påsktiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Här har vi återigen entusiasmen över under och tecken. Entusiasmen när en skara människor liksom får vittringen på att nu löser sig alla problem. Nu kommer det meningsfulla och smärtfria livet. Nu har vi det som i en liten ask. Jippi! Och ännu tydligare kommer det fram i 6 kapitlet, 14 och 15 versen. Då Jesus har bespisat en stor folkskara med 5 kornbröd och 2 fiskar. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Det här är också en skara entusiaster, som ni förstår. Och de skulle tvinga honom att bli kung. De ville inte erkänna honom som kung, utan de ville tvinga honom att bli det. Och det kan ju tyckas vara en hårfin skillnad, men det är skillnaden mellan himmel och helvete. Jesus drar sig undan. Han är inte ute efter att på något sätt använda den glädjen för sina syften. Han ser den uteslutande som destruktiv. Låt oss då lite grann fundera på, vad ska vi säga, entusiasmens dynamik. Hur uppstår entusiasm och vilka spelregler gäller? Om man till äventyrs vill använda sig av entusiasmen, vilket ju alltså är en av olyckorna i kyrkohistorien att vi så många gånger har gjort eller försökt göra. Då kan vi till en början säga så här att du kan aldrig utlösa entusiasm med komplicerade resonemang. Utan ska en skara människor bli entusiaster så måste det vara enkla linjer och raka rör. Allra helst ska linjerna vara mycket enklare än verkligheten. Det allra bästa om människor ska bli entusiaster, det är att du har hittat en medicin som botar alla sjukdomar. Ett enda svar på alla frågor. Det kan få folk att fullständigt gå upp i gasform av glädje. Och den medicinen finns ju inte. Jag menar, cellgifter kan ibland vara bra emot cancer. Men om man försöker behandla andra sjukdomar med cellgifter så slutar det ju med katastrof. Det vet vi i andra sammanhang. Men vad lätt vi glömmer det när vi kommer in på religionens område och politikens område. Enkla förklaringar och raka rör. Och när vi tittar på väckelshistorien så finner vi ganska snart som ett genomgående drag att väckelser har ofta uppstått runt omkring enskilda läropunkter. Och det kan ha börjat på ett enkelt och sunt sätt att Gud för någon eller några uppenbarat ytterligare något av sin härlighet. Något som kanske varit bortglömt under århundraden eller obeaktat. Och i glädjen över att Gud så att säga spränger traditionens trånga ramar, så tar man tag i detta nya och gör det till universalmedicinen. Och den marknadsförs sedan alltid med ordet bara. Du ska bara bli döpt på rätt sätt i vatten. Du ska bara överlåta dig åt Gud. Du ska bara bli andedöpt. Du ska bara göra dig redo för Jesu återkomst. Du ska bara tro. Nå, entusiasmen bygger ju alltså nu bland annat på en verklighetsförfalskning. Inte så att läropunkter av det här slaget är fel, men ordet bara är fel. Lögnen sitter inte i andedopet utan i ordet bara. Ty när man vill utlösa entusiasmens glädje och på det sättet krymper ihop budskapet i en enda punkt, så delar man ut, så att säga, fel medicin till de flesta sjukdomar. Det finns situationer där man träffar rätt och kanske blir väldigt uppmuntrad. Jag tänker på en situation i mitt eget liv. Under de åren jag jobbade som röntgenläkare och brottades med svår ryggverk när Herren ville, så att säga, få ge mitt liv en annan inriktning. Och jag var inte så hågad till det där, för att jag trivdes så gott med det arbete jag hade och tyckte det var så spännande. Och då minns jag en kväll vi var samlade i en bönegrupp. Och jag satte med en stor halskrag och mådde dåligt i ett hörn. Och så kom det ett par gamla väckelsepredikanter, en man och hustru, törnandes in i vårt lilla bönemöte. Och mannen, han spände ögonen med mig och frågade: vad är det för fel på dig? Ja, jag har ont i nacken, sa jag. Har ni inte bett för honom? Sa han och spände ögonen i de andra. Jo, de hade ju bett för mig. De hade ju verkligen bett för mig. Men varför är du inte frisk då, sa han. Ja, nu är det inte lätt att svara på. Och då började han och hans hustru att ha väckelsemöte med mig hela kvällen. De manglade mig på längden och tvären med påståendet: det är någonting som du inte har överlåtit. Och det var det. De hade rätt i det. Och de bidrog till att jag senare, så att säga, lät mitt liv få en annan inriktning och att jag också blev helad. Men jag är ganska säker på att de körde på gammal väckelserutin. För det kan ju ha funnits många andra förklaringar till att jag satte med min halskrage. Men just detta att man ibland har rätt, och kanske till och med ganska ofta har rätt, det skapar bara desto större förvirring i de sammanhang där man inte har det. Vad händer med dem som får höra att du ska bara tro så blir du frisk, och så blir man inte frisk? Vad händer med dem, eller vad hände med dem som fick utfästelsen att de skulle ha en härlig seger över synden i sitt liv om de bara lät sig döpas i vatten? Ja, det har vi mött människor som har fått. Men vi har också mött människor som inte har fått det. Men vad händer med dem som, så att säga, hamnar utanför den snäva ramen? Jo, de kommer naturligtvis in i ett tillstånd av förvirring. Och i ett tillstånd av fördömelse. Det måste ju vara fel på mig. Och det måste på något sätt vara så att Gud har övergivit mig. Gud har lämnat mig. Han har släppt taget om mig. Vi ska i sammanhanget också påminna oss att entusiasm är alltid ett gruppfenomen. Jag lovar dig att det är inte det lättaste i världen att du bosätter dig på en öde ö och sitter där i din ensamhet och är entusiastisk. Det möter man inte så ofta. Utan entusiasm är ju någonting som odlas i grupp. Och gärna i form av möten med någon sorts högt tryck, hög fart, snabba förlopp. Och det stryker under den här känslan av utanförstående om det är så att man av en eller annan anledning inte kan dela de andras entusiasm. Och man försöker, och man sträcker också upp händerna, och man dansar och jiggar och krigar och är glad. Men inom sig känner man att jag gör ju egentligen våld på min natur. Och med tiden måste man ju då välja. Ska jag fortsätta göra våld på min natur? Eller måste jag lämna det här sammanhanget? Och i vilket fall så hamnar man i en utanför känsla. Där man jämför sig med de andra. De som är så oerhört glada. Och så säger man till sig själv: den glädjen har ju egentligen inte jag. Alltså är jag inte frälst. Åtminstone inte riktigt frälst. Tänk om Jesus kommer ikväll. Entusiasmen är också en köttets glädje i den meningen att den kräver växande stimuli för att hållas vid liv. Det som gjorde dig entusiastisk för 10 år sedan går ganska oförmärkt förbi idag. Och det betyder att när en församling, en väckelserörelse, vad det vara må, spårar in på att inte dämpa entusiasmen utan att använda den, då kommer man in i ett ekorrhjul. Det är bara en tidsfråga. Utan karusellen måste gå fortare. Med nödvändighet. Segrarna måste bli större. Framgångarna måste bli häftigare. De andliga upplevelserna måste hela tiden få en ny knorr på svansen. För att duga. Och det för med sig att en entusiasmerande förkunnelse blir med tiden manipulativ. Och den situationen skapar ytterligare fördömelse och utanför känsla hos de som inte rycks med. Därför man känner ju på sig att det här är inte sunt, det här är inte rent. Och så småningom blir det ett egenvärde att man skapar speciella stämningar i mötet. Jag kommer ihåg en konferens för åtskilliga år sedan där jag var medbjuden som talare. Det var en ungdomskonferens. Och det var i ett väckelsekristet sammanhang. Och jag hade fått för mig att jag skulle tala om fjärde budet. Du ska hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl. Jag talade lite grann om att varje generation behöver läkedom för föräldragenerationens ofullkomlighet. Och att Gud liksom förmedlar den läkedomen om vi sträcker oss efter förmågan att kunna hedra vår fader och vår moder. Inte därför att de var perfekta, utan därför att det är nådens livsstil. Förlåta sina föräldrar. Att kunna hedra dem utan att på något sätt ljuga bort deras mörka sidor. Och när jag hade talat färdigt så var det knäpptyst i det stora auditoriet. Så det är som det kan bli ibland. När människor verkligen är gripna av Guds ande. Och då reste sig den mötesledande pastorn med ett lätt förvirrat uttryck i ögonen och sa: det är underbart när det är tyst. Finns det någon som kan spela piano? Och så var den stunden av eftertänksamhet förstörd. För visst fanns det någon som kunde spela piano. Det fanns ju någon som gärna gjorde det. Och så var ju liksom ljudridån igång igen. Som jag sa nyss, en förkunnelse som inte dämpar entusiasmen utan lever på den, den måste vara enkel. Och den blir nästan med nödvändighet svartvit. Alla mellannyanser måste på något sätt utplånas. Och det leder till en väldigt vi och domkänsla. Och till ett väldigt intryck av att det är ett sånt kolossalt avstånd mellan oss och världen, som det heter. det drar också med sig att domstanken, tanken på den yttersta domen, blir så kolossalt överdriven. Och att den blir så skrämmande. Jag menar att den som inte vill underordna sig Guds vilja kan naturligtvis inte leva ihop med dem som vill det fullt ut. Men han kanske inte ens önskar. Han kanske står utanför paradis och säger om de som går in att de där stackarna, de är ju lurade. De kallar det för paradis och där kan man ju inte ens göra karriär. Arma människor, så dumma de är. Tacka vet jag hur livet vi har där nere i helvetet. Där är det kul. Där är det rulle på tillvaron. Men sitta där och spela harpa kan ju inte vara någon större nöje. Men bilden av den yttersta domen blir så bemängd med förkastelse. Och då är det ju ändå så att vi har alla en erfarenhet av att när Gud uttalar en dom över något i våra egna liv så blir vi lösta från det han dömer. Ty Guds dom gäller synden och inte syndaren. Med detta vill jag inte på något sätt förta Jesu undervisning om att det blir en dom, att det blir en åtskillnad. Men det jag är ute efter det är att också domen börjar man använda sig av. Både för att skapa en fruktan som egentligen inte är en Guds fruktan. Utan en helveteskräck. Och för att skapa en entusiasm i de frälsta skara. Det hör till det svartvita mönster som den förenklade förkunnelsen alltid drar med sig. Och vi måste påminna oss gång på gång. Hur lite vi vet om domen utöver två saker. Vi vet att det blir en dom och vi vet hur man ställer sig på den säkra sidan. Men sen vet vi inte mer. Vi vet inte vad Gud kommer att göra med Israels folk som han själv har förblindat. För att evangeliet också skulle omfatta hedningar. Vi vet inte vad han kommer att göra med svenskarna för att anska. Och vi ska läsa några texter som liksom stryker under vår okunnighet. Vi behöver påminnas om den så att vi blir mindre styva i korken, om vi nu är det. Matteus 11 och 20. Sedan började han anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. Ve dig Korasin, ve dig Betsaida. Ty om det underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er, för Tyros och Sidon ska det bli lindrigare på domens dag än för er. Och du Kafarnaum, ska kanske du bli upphöjt till himlen? Nej, du ska störtas ner i dödsriket. Ty om det underverk som har utförts i dig har skett i Sodom så hade staden stått kvar ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land ska det bli lindrigare på domens dag än för dig. Den här texten är ju en hjärnskakning på många vis, eller hur? Hur i all världen kan det bli lindrigare? Här kommer ju alltså alla mellannyanser plötsligt till heders igen. Om det är antingen himmel eller helvete, hur kan det bli lindrigare? Det finns ju liksom bara två snäpp, ja och nej. Här laborerar plötsligt Jesus med något mitt emellan. Man kanske måste göra som Dante som gör våningar i helvetet där det blir varmare och varmare ju längre man kommer. Men så enkelt kan vi inte heller lösa problemet som vi strax ska se. Vi ska bara notera en sak till i den här texten som också sätter myror i huvudet på oss. När Jesus säger, om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom så hade staden stått kvar ännu idag. Man grips ju omedelbart av frågan, men käre Jesus, varför gjorde du inte det då? När du nu ändå stod och förhandlade med Abraham och skulle ner och titta och kolla läget i Sodom. om du säger att de underverk som blev gjorda i Kafarnaum skulle fått Sodom att stå ännu idag, varför gjorde du inte dem då? Inget svar. Därför att det här tillkommer inte oss att veta. Vi måste vara medvetna om vår okunnighet för att kunna hantera den kunskap vi har med någorlunda ödmjukhet. Vi ska också med tanke på Sodom kolla hur det står i Hesekiels 16 kapitel. För det är en text som vänder upp och ner på alla våra föreställningar om domen, vågar jag lova. Och har vi inte förstått dessförinnan att vi är okunniga i ämnet, så förstår vi det när vi har läst Hesekiel 16. Vi ska börja den 44 versen. Och Herren talar ju här genom profeten till Juda och Jerusalem. Se, alla som använder ordspråk ska på dig tillämpa det ordspråket, sådan moder, sådan dotter. Ja, du är din moders dotter, henne som övergav sin man och sina barn. Du är dina systrars syster, deras som övergav sina män och sina barn. Er moder var en hittitisk kvinna och er fader en amoré. Din större syster var Samaria med sina döttrar, hon som bodde norrut från dig. Och din mindre syster som bodde söderut från dig var Sodom med sina döttrar. Men du nöjde dig inte med att vandra på deras vägar och att göra efter deras styggelse. Inom kort bedrev du värre ting än det är på alla dina vägar. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Din syster Sodom och hennes döttrar har inte gjort vad du och dina döttrar har gjort. Se, detta var din syster Sodoms missgärning. Fast en höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar given, understödde hon likväl inte den arme och fattige. Tvärtom blev de högfärdiga och bedrev vad skamligt var inför mig. Därför försökte jag dem när jag såg detta. Ej heller Samaria har syndat hälften så mycket som du. Du har gjort så många flera styggelser än dessa att du genom alla de styggelser du har bedrivit har kommit dina systrar att synas rättfärdiga. Så må också du nu bära din skam, du som nu kan bli dina systrar till ursäkt, ty därigenom att du har bedrivit ännu vedervärdigare synder än det, framstår det nu som rättfärdiga i jämförelse med dig. Jag blygs och bär din skam över att du så har kommit dina systrar att synas rättfärdiga. Därför skall jag också åter upprätta dem. Sodom med hennes döttrar och Samaria med hennes döttrar. Dig skall jag också åter upprätta mitt ibland dem, för att du må bära din skam och skämmas för allt vad du har gjort och därmed bli dem till tröst. Och med dina systrar ska så ske. Sodom och hennes döttrar ska återbli vad de fordom var, och Samaria och hennes döttrar ska återbli vad de fordom var. Också du själv och dina döttrar ska återbli vad ni fordom var. Men om du förr inte ens hördes nämna din syster Sodom under din höghetstid, innan ännu din egen ondska hade blivit uppenbarad, som det blev på den tid då du blev till vanära för Arams döttrar och för alla de kringboende filisternas döttrar som hånade dig på alla sidor, så måste du nu själv bära på din skam och dina styggelse, säger Herren. Du, så säger Herren, Herren, jag har handlat med dig efter dina gärningar, ty du hade ju föraktat eden och brutit förbundet. Men jag vill nu tänka på det förbund som jag slöt med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Då ska du tänka tillbaka på dina vägar och skämmas när du får ta till dig dina systrar, de större med de mindre. Ty jag ska ge dem åt dig till döttrar, dock inte för din trohet i förbundet. Men jag ska upprätta mitt förbund med dig och du ska erfara att jag är Herren. Och så ska du tänka på det och blygas, så att du av skam inte mer kan öppna din mun då när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Nå, det här är ju en bild som inte passar i det traditionella väckelsemötet. Detta som bygger på förkunnelsen, är du redo om Jesus kommer ikväll? Ty då är det en uppsortering i får och getter och sen är allt färdigt. Och jag stryker under det jag sa nyss, att vi ska inte på något sätt förta innebörden i Jesu förkunnelse om att det blir en åtskillnad. Vi måste bara framföra det budskapet med den återhållsamhet som har sin grund i att vi är medvetna om hur lite vi vet. Om hur nådens Gud kommer att verkställa denna åtskillnad. För tänk bara vad detta budskap har ställt till med. Tänk vad många mödrar som gråtit genom årtionden över sina avfälliga barn. Istället för att kunna i en förtröstan på Gud veta att Guds nåd varar in till barnbarn när man fruktar honom. Betyder det att alla ens barnbarn blir frälsta automatiskt? Nej, det betyder inte, men man kan be för sina citat avfälliga slut på citatet barn i glädje och inte i kanske ett halvt sekel av tårar. En entusiasmerande förkunnelse är otänkbar utan upphöjda ledare. Och med de upphöjda ledarna kommer mycket människodyrkan och 10 toppväsen in i församlingen och därmed också splittring. Redan när man i Korint börjar att liksom hålla sig somliga till Paulus och andra till Kefas och så vidare, så vet Paulus att det är bara en tidsfråga innan det spricker. Det sista jag vill säga om den entusiasmerande kristna förkunnelsen, det är att den förtar vår förmåga att förstå begreppet seger i kristna termer, och det är ju viktigt och allvarligt. Ty entusiasm och stillhet går inte ihop. Om ni är stilla, genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. På hästar vill vi jaga iväg. Och snabba springare vill vi rida och stad. Därför vänta Gud. När Jesus vinner sin seger, så gör han det ju i stillhet. Han är tyst som ett lamm inför dem som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Allenast i Gud må du hava din ro, min själ. Herren är min starkhet och min lås. Det betyder ju inte att Jesus var den konflikträdda, det konflikträdda med här som vi ibland har gjort honom till. Utan hela hans offentliga bana kantas ju av konflikter. Och själv är han ju inte på något sätt obenägen att skapa de konflikterna. Jag brukar säga att han missade tydligen aldrig ett tillfälle att bota folk på sabbaten. Och han visste ju från början vad det skulle leda till. Nämligen hans egen död. Men när han ska vinna sin seger, då lägger han ner. Den stora seger som allt går ut på, och som aldrig kan innefattas i de skärmytslingar som man haft med fariser och präster under årens gång. De leder aldrig till en seger som förändrar något i historien. När han ska vinna sin seger, då är han stilla. Då är det stillhet och förtröstan. Ingenting annat. Han försvarar sig inte ens mot de mest uppenbara lögner. han uppmuntrar inte Pilatus, som i alla fall känner på sig att den här karen är väl i alla fall ingen upprorsman. Jag har sett tillräckligt många myterister för att veta hur sådana ser ut. Han uppmuntrar inte Pilatus. Han nästan stöter bort honom. Du själv säger att jag är kung, säger han. Men han bidrar inte på något sätt. Han gör inte uppgiften lättare för karen. Han är stilla. Och det är den stora segern. Vi ska sluta detta bibelstudium i tredje Moseboks 10:e kapitel. Därför att det som blir kvar där väckelsens eld har brunnit är tyvärr så ofta en skara utbrända människor. Som blir utbrända men är kvar i församlingen och är misstänksamma mot allt som rör sig. Andra är utbrända i den meningen att de har lämnat tron bakom sig. Och det gäller naturligtvis oftast de som upplevde det hela under sina barndomsår. När de kommer upp i vuxen ålder så sparkar de ofta bakut. Man kan ju tycka att det är underligt. Hur kan människor bli utbrända när Guds eld faller? Det kan väl ändå inte vara mening. Nej, man blir aldrig utbränd av Guds eld. Men här ska vi läsa en intressant text om utbrändhet. Vi ska läsa de tre första verserna i tredje Mosebok 10. Men Arons söner, Nadab och Abihu, tog var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse på dem och bar fram inför Herrens ansikte främmande eld. Annan eld än den han hade gett en befallning om. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem så att de föll döda ner inför Herrens ansikte. Och Herren sa, Mose sa till Aron: detta är vad Herren har talat och sagt. På dem som står mig nära vill jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig. Och Aron teg stilla. Det är inte harmlöst att bära fram främmande eld. Ibland blir jag oroad när jag möter förkunnande kollegor som tar det lätt med renheten. Som säger, det gör inte så mycket, bara det händer något. Och det är ju tvärtom. Så fort det händer något måste man ju vara extra noga med renhet. För att inte människor ska bli utbrända. Ska vi be. Herre, vi som rör oss i kyrkor och samfund, vi talar ibland om Guds barnbarn. Och så tänker vi på de som är utanför. De som kanske har vuxit upp i en kristen miljö men blivit så brännskadade av osundhet att de föredragit att lämna allt. Och så märker vi kanske inte att vi själva kan vara lika brännskadade. Och att den vanmakt, den uppgivenhet och trötthet som ligger över ditt folk i vårt land kanske i ganska stor utsträckning har sin grund i att vi använt entusiasmen istället för att dämpa den. Och att det finns en sån utbredd längtan i ditt folk i vårt land. Att vi ska få tillbaka entusiasmen. Vi vill be dig, Herre, att du utgjuter din ande på nytt. Och inte för att jag har mycket tro för det, men be kan man ju alltid göra, Herre. Att du skulle utgjuta din ande och bevara oss från entusiasmen. Hindra den. Rena oss från den. Lär oss att ta emot ditt liv och din nåd utan att det hela liksom växer till överdrifter och enkelspårighet. Vi skulle vilja se den väckelse som fyller kyrkorna och tömmer mentalsjukhusen. Amen.